Välkommen till ett nytt avsnitt av Flugfiskeradion, radion för dig som gillar flugfiske. Vi har kommit till avsnitt nummer 6 och jag som sitter bakom spakarna heter som vanligt Jesper Hultqvist. Den här gången kommer programmet att handla om gäddfiske med fluga. Det är flera av er lyssnare som har efterfrågat det här ämnet, så jag ringde upp Niklas Bauer som är en mycket känd gäddflugfiskare. Han jobbar till vardags på flydressing och frågade ut honom. Jag inledde intervjun på sedvanligt vis genom att fråga, hur började du egentligen med flugfiske?
Jag började nog med flugfiske, så det var ett tag sedan, men det var, jag var nog 8 eller 9 år som mina föräldrar tog med mig till Sorselefjällen på liksom lite fjällvandring och gjort som plockning och sånt. Och jag har alltid varit fisketokig, så då fick jag gå en liten kastkurs med någon ung kille där. Och då hade vi någon liten sjö där man hade planterat in öring i. Och det var inte så svårt att få den där öringen efter man hade kunnat lägga ut flugan 20 meter. Så man hade fått några sådana där, så var man ju fast. Och det var väl, jag skulle tippa att det var 8 eller 9 år. Och sen dess så har man ju fördragit flugspött framför alla andra spön.
Ja, men du fiskat annat också?
Ja, jag har fiskat väldigt mycket gädda med spinn och med jerkbait och med jig och sådana saker. Och jag gör det fortfarande, jag tycker det är väldigt kul. Men så jag är ingen sådär måste till varje pris vara fluga, utan blåser det fan och fisken går jäkligt djupt, så då tar jag ett spinnspö istället. För det är roligare, att få gädda än att inte få någon fisk alls.
Ja, det håller jag med om. Eller det ska jag inte säga någonting om, för jag har nog aldrig fångat en gädda faktiskt.
Men, nej, okej.
Det kan vi återkomma till. Jag tänkte att du skulle lära mig.
Ja, men det kan jag göra.
Ja. Men vad hände sen då? 8-9 började flugfiska. Hur har det sen utvecklats?
Sen har man väl... det blev väl lite sådär, det blev lite på fjällresorna där under ett par tre år. Sen träffade jag en kompis, barndomskamrat, som fick ett Shimano-spö, om jag inte minns fel, när han var typ 13 eller 14. Och han tyckte inte det var så kul, men det där fick jag låna. Och det var en bra utrustning. Det var något Shimano Sportsman-fry eller något sådär, kommer jag ihåg. Och någon vettig lina. Så det var helt annat än en glasfiberspöt jag hade med en dålig fluglina. Så då tog fisket verkligen fart. Och sen började jag gå, när jag var 15 så flyttade jag till ett sånt här sportfiskegymnasium uppe i Sävenfors. Och då hade vi ju liksom flugfiske på schemat. Så då fiskade man ju jämnt och ständigt varje dag i stort sett. Och sen när jag var 15 tror jag fick mitt första flugspö som var riktigt schysst. Jag fick ett Sage av 15%, om jag inte minns helt fel. Ett spö som jag fick bygga själv också. Så det var både vinterjobb och nöje på sommaren sen när man har. Då är jag faktiskt kvar också. Och sen efter det så jag landställde upp i Öregrunds skärgård. Så då började man ju fiska med abborre och gädda med det spöet. Och sen köpte man ju sig bättre och bättre utrustning. Sen började jag jobba när jag var 18, så började jag jobba på sportfiskebutik. Och då fick man ju tillgång till att köpa till bra priser. Så då rann det bara på. Sen har det ju varit gädda havsöring som har varit favoritfisket i skärgården efter det.
Har du alltid jobbat med fiske eller?
Ja, faktiskt.
För de som inte känner till det så är ju Niklas delägare i Flydressing. Kan du berätta lite om det företaget?
Det är ett otroligt gammalt företag. Det är väl en av de första flugfiskeföretagen i Sverige som började importera flugbindningsmaterial eller flugfiske. Det är drygt 50 år sedan nu. Och det ägdes av Allan Pettersson under många, många år. Och de flesta som kände till Flydressing var väl när det låg nere på Vätterns östra strand. Och där han sålde allt möjligt. Och sen för 13 år sedan tror jag var, så sålde han det till min nuvarande kompanjon Per Granvik. Och efter några år så beslutade han, och då hade även jag kommit in i bilden, att vi skulle gå över från postorderverksamhet till renodlade grossister. Och det jobbar vi med nu då. Så nu är vi en flugfiskegrossist och har även hand om Vision-agenturen i Sverige och Danmark då.
Vad innebär det för dig yrkesmässigt? Vad är det du gör?
Jag har hand om försäljningen i Sverige då. Så att jag ansvarar både för försäljningen i Sverige och Danmark och ser till att det funkar med butiker och mässor och priser och allting sånt där. Så det ligger på mina axlar nästan när det gäller den biten då. Och sen är det ju väldigt mycket kundbesök och demodagar och sådana saker runt om i Sverige. Så man har mer tid i bilen när man är någon annanstans.
Okej. Men sen är du känd för att vara en gäddfiskar, du sa det lite alldeles nyss, och det är därför jag kontaktade det här, för det känns som gäddflugfiskare. Och det är som sagt någonting jag inte känner till särskilt väl, och jag tänkte att många av mina lyssnare är säkert öringfiskare och alla är inte gäddfiskare, så jag tänkte att vi skulle försöka lära dem lite, du åtminstone. Mm. Vad kan man, alltså vi börjar med mest grundläggande, vad behöver man för flugfiskeutrustning för att fiska gädda?
Man behöver ju ha lite mer än sin vanliga 5-6. För att problemet med de här relativt stora flugorna man ändå vill fiska med, som är att man bör ha flugor som är i storlek som en handflata ungefär. Och de är svåra att vända över och kasta med en lätt utrustning. Så att från en klass 8 uppåt och gärna 9 fot, inte för långt spö, för det är svårt att hantera de här stora flugorna med det. Så en 9 fots klass 8 och tyngre. Vi fiskar nästan bara klass 9 och klass 10. Just inte för att fisken är otroligt stor och stark, utan mer för att det är svårt att hantera de här stora flugorna med en lättare utrustning i blåsigt väder och sådana saker.
Snackar vi snackar enhandsspö, eller?
Enhandsspö, ja. Och mitt föredrag är 9 fot eller kortare. Och sen en lina som är anpassad till det här, som är gjort för just gäddflugfiske. Det finns flera olika fabrikat på marknaden, men synonymt med alla dessa fluglinor är att de har ganska kort klump, kort fronttapering. Det betyder att de är inte så många torrfluglinor har en väldigt, väldigt lång, smal spets för att vända ut torrflugor och nymfer och sånt väldigt fint. Här är inget tal om det, utan det ska vara en kort fronttapering som bara vräker ut de här stora flugorna och tunga tafsarna då. Det är egentligen det viktigaste. Flugrullen kan vara vilket skit som helst, bara den håller linan.
Okej. Okay. För det enda jag vet om gäddflugfiske, jag har fiskat efter gädda vid ett tillfälle och inte fått något, det är att de inte är tafsskygga. Har jag rätt där?
Ja, det är helt rätt faktiskt. Vi har till och med fått gädda när vi har knutit flugan direkt på fluglinan bara för att testa. Det är ju en sanning med modifikation, för att ibland så kan gädda vara det mest kinkiga som finns om man undrar vad fasiken som har hänt. Men de är inte tafsskygga ibland, men ibland så kan det vara extremt knäppt också. Man får gå ner på fluorkarbonmaterial och sådana saker för att få dem att hugga överhuvudtaget.
Men generellt sett kan man säga att öring, där ska man presentera det liksom utan plask och så vidare, medan man mer drar på med för att ta sig dit där flugan behöver landa när man fiskar gädda.
Ja, det är så. Alltså, man pratar med wobblerfiskare och sånt, så säger de ju oftast att fisken hugger exakt när betet landar, och det är ju förmodligen för att den attraheras av det här plasket. Det händer någonting i vattnet. Så jag tror att en dålig presentation av en gäddfluga, det spelar ingen roll överhuvudtaget. Det är nog bara bra att det lever om och för lite väsen.
I vilka vatten kan man hitta gädda då i Sverige?
Överallt. Vi har den från... Vi har den inte på västkusten då, eftersom salthalten är för hög, men från mitten Öresund där nere och sen hela vägen upp till Norrland så har vi gädda, och i stort sett alla våra insjöar i hela Sverige har vi gädda. Så det är ju en fisk som alla kan fiska. Även om man bor i Göteborg så är det bara att vända sig inåt, så har man ju jättefina gäddvatten.
Tycker du att det är en art som är liksom förbisedd, liksom, att man snackar mycket öring av olika slag när man snackar flugfiske men inte gädda?
Absolut. Vi flugfiskare är väldigt, det får jag när man är uppe i resor i Norrland ofta, att folk säger, jaha, ska du fiska gädda? Liksom. Det finns ju lax. Det är den verkliga kommentaren av väldigt rutinerade flugfiskare också. Den anses inte som en flugfisk överhuvudtaget. Och det är konstigt, för jag tycker att den är helt underbar som flugfisk.
Varför då? Kan du utveckla?
Ja, men den är oftast tacksam. Jag menar, en bra dag så kan det vara 30-40 gäddor. Du kan få den på ytan, du kan få den alltså på musimitationer, poppers. Du kan ha 5-6 kilos gäddor som hoppar upp 1,5 meter och attackerar din fluga på vägen ner. Och det är ju, jag har aldrig upplevt någon fisk i Sverige som gör det. Du kan få stor fisk. Det är inte så svårt att få en 7-8 kilos fisk. Och tar man den efter leken eller under vattnet, när vattentemperaturen är optimal för gäddan, så är den riktigt, riktigt bra fighter. Alltså. Jämfört med att ta den på spinn så är den ju otroligt rolig på fluga. Och alla kan få den och alla kan fiska efter den. Och den hugger i stort sett året om. Så att jag tycker det är... Och sen just känslan av det här när man lägger ut en fluga och man känner hur det bara tar tokstopp och så bottennapp och så känner man hur det bara gungar liksom. Det är en känsla som inte, visst det är en lax ju samma sak, men det är inte samma sak som när man tar den på som en gädda, så det är häftigt. De är ju arga alltså. Det är ingen snäll fisk. De har en attityd och det är att döda den där flugan som simmar förbi den. Liksom. Och det kan de göra bra ibland. Så att, nej, det är kul. Det är en kul fisk.
Är det så att man behöver ha båt i större utsträckning för att fiska gädda när det gäller andra typer av hönor eller öring?
På vissa ställen så är det ju bra med båt. Men och det är väl kanske därför flugfisken inte riktigt har funnit gäddan fullt ut, för de flesta flugfiskare har inte båt i jämförelse med spinnfiskare då. Men flytring, vadare, så går det att komma till gädda bra, framförallt med flytring. Båt är ju, det är ju visst det är en fördel, du kan söka mycket vatten och du kan prova många olika ställen på en dag. Men bor man lite norrut i Sverige eller söderut jämfört med Stockholm då, så då har man ett väldigt bra vadfiske. Man har hela Blekinge, Kalmar. Kusten är ju extremt bra för vadfiske, och kommer vi bara norr om Gävle så har vi ju alla åmynningar och alla skärgårdsvikar är oftast väldigt valbara och extremt bra gäddfiske. Verkligen, verkligen bra jämfört med Stockholm och Mälardalen.
Okej, okay. Jag trodde att Stockholms gäddfiske var väldigt bra, men det är det inte jämförsvis, eller?
Jag tycker inte det. Jag har fiskat väldigt mycket gädda i Stockholm, men vi har ju ett extremt högt fisketryck i Stockholm och även i Mälaren då, jämfört som inte finns om man kommer norr om Dalälven. Där anses ju, precis som jag sa innan, gäddan som en mer eller mindre som en skräpfisk. Och de bästa gäddfiskarna jag har haft de senaste åren, det har varit i Norrland. Älvmynningarna på norrländska älvarna och även havsvikarna följer in lake på hösten och ska äta lake. Och på våren när de går in i de här grunda vikarna och ska leka. Man kan få 70-80 gäddor på en kväll och det brukar vara bra snitt jämfört med de här snipracen som man kan ha i Stockholms skärgård ibland. Då.
Vad är din största gädda på fluga?
Jag fick en på 10,2 här i höstas. Jag har envisats att komma över 9 eller 10 kilos gränsen här. Jag tror jag har fått 34 över 9, men det är bara en över 10 hittills på fluga.
Okej. Okay. Vad har du fått på spinn då?
Det är 13,8.
Vi pratade utrustning och vi hade med tafs och sånt där, med tanke på att de har ganska mycket vassa tänder.
Det är viktigt när man har en tafs, det här, att först att man har en ordentlig nylontafs som är taperad, som är grov upp mot fluglinan. Då pratar vi gärna 0,75-0,80 upp mot fluglinan. Och sen som taperas ner då ner mot 0,40-0,45, lite beroende på vilken storlek på flugan man ska. Och sen kör man en wire som är någonstans mellan 20 och, lite beroende på vad man föredrar själv då, men någonstans mellan 20 och 40 cm. Och då finns det styva vajrar som gör att flugan får en liten så här sida till sida, nästan jerkbaitgång. Sen finns det mjuka vajrar som går att knyta, och sen finns det mjuka vajrar som går att bränna ihop. Och det är väl den styva vajern med ett smidigt lås och en mjuk vajer som går att bränna, det är väl de jag använder mest. Framförallt det här med att man kan elda vajern är otroligt smidigt. Man tvinnar vajern, så tar man en tändare och så smälter man ihop plasten. Då behöver man inte knyta. Det är jättesimpelt och håller hur bra som helst.
Det låter ju vettigt. Då slipper man lära sig en massa konstiga knutar.
Ja, jo, det är otroligt simpelt. Sen behöver man, vi provade och experimenterade under många, många år med olika typer av beteslås för att kunna byta fluga. Och man har provat med fjäderringar och diverse ögler och gör halvslag och sådana saker. Men nu har det kommit lite olika typer av lås som är lämpade just för gäddfluefisket, som är som spiraler och lite olika fabrikat. Som är otroligt smidiga, som gör att, för beteslåsen har en tendens att öppna sig när man kastar. Så det har man också löst, så att det går att, ja, det har, om man säger, branschen har kommit till kapp gäddfluefiskarna.
Mm. Ja, det är skönt.
Ja, det är otroligt skönt.
Men tafsen, vad snackar man för total längd då med tafs och vajer där?
Pratar vi sjunklina så kort som möjligt egentligen. Det är ju så kort som att det bara fortfarande går att kasta. Om vi pratar sjunklina från sjunk 2 och snabbare sjunklina, så är det kanske 30, 40, 50 cm nylon och sen någonstans mellan 30 cm vajer ungefär. För annars har man inte effekten av sjunklinan att den drar ner flugan på rätt djup. En flytlina lite beroende på, men 7-8 fot. Kanske upp till 9 fot, inklusive vajer.
Okej, okay. Men nästan ungefär en spölängd alltså?
Ja, kanske lite. Den är ju som sagt inte särskilt tafsskygg. Och ju längre tafs man har, ju svårare blir det att vända över de här flugorna. Så att man, det är inte som öringfisk att det blir lättare att kasta med en längre tafs och man får bättre presentation och sådana saker. Utan ordentligt överdimensionerad tafs. Och inte, tycker jag i alla fall, någon så här heldragen 0,50. För då tappar man direkt överövningsegenskaperna. Utan man satsar på en, det finns både laxtafsar och 9-fots laxtafsar, 7,5-fots laxtafsar och även gäddtafsar som är just gjorda för det här nylon. Där de verkligen har med egenskaperna att rulla över flugorna. Så det är verkligen, tycker jag, är smidigt.
Vad är vanliga fel för de som fiskar gädda på fluga? Finns det några vanliga fel?
Ja, det första skulle jag säga att man skippar använda en linkorg. Man trasslar i båten eller i flytringen eller i vassstranden eller någonting så man blir helt galen och så ger man upp för att det bara trasslar. Utan ska man börja fiska gädda så investera i en vettig linkorg. Alltid när jag har folk med mig ut så tycker man är konstig. Man står där med den där korvlådan på magen och det är en otroligt bra grej som gör att det blir mycket, mycket roligare. Och sen att man får prova en riktig utrustning som är gjort för gäddfluga. För då är det precis lika enkelt att kasta en stor gäddfluga på 20 cm som det är att kasta en Montana nymfstorlek 8. Liksom. Det är ingen skillnad överhuvudtaget.
Men varför ska man just ha linkorg vid gäddflugfiske? Inte...
Jag tycker ju en linkorg är bra till många olika typer av fiske. Vi har ett otroligt motstånd mot linkorg i Sverige. Jag förstår inte varför. Om man ser i Danmark och resten av världen så används linkorg väldigt frekvent, men i Sverige har det aldrig slagit igenom. Men det är otroligt bra sätt att hålla reda på linan. Plus att man får längre livslängd på linan och man slipper trampa av dem och förstöra dem. Men fördelen med lina är att det är så tunga linor man fiskar med. Och man dubbeldrar mycket och man har mycket, ja, man skjuter mycket lina. Och då är det väldigt, väldigt lätt att linan hakar fast i någonting i båten eller drar i sjögräs. Och fiskar man sjunklinor och vadar så drar det fast i sjögräs och vass och sånt här. Så att jag tror många skulle liksom, i varje fall jag vet de kompisar som jag fiskar med, man har tagit en linkorg och dragit runt nian på dem så är det mycket gladare miner. Så det är faktiskt en, tycker jag, en bra investering. Fast vi inte ens säljer några.
Jag har testat vid något tillfälle och lånat en kompis. Jag tyckte det var lite krångligt, men det är väl en vanlig sak i sig.
Ja, det tar en dag, sen har man vant sig.
Mm. Några fler misstag som är vanliga att göra?
Det är väl kanske just det här att man inte har rätt typ av tafs på sin utrustning så den verkligen orkar vända över. Det är en viktig sak. Sen tycker jag att man ska försöka fiska när det är bra förhållanden så man får testa på det här gäddfisket när det är verkligen som bäst. Så man inte testar mitt i sommaren eller när fisket är svårt och sånt. Det kan väl vara vanliga fel. Och sen att det är ju svårt att säga, det är lätt att säga, men det är svårt att göra. Det är ju att man försöker dra fast fisken istället för att höja spöt. Man kallar för strip strike på engelska. Och det är ju att när fisken följer och tar flugan och så missar den flugan när man drar. Och så höjer man spöt så lyfter man flugan flera meter. Och då oftast har man lyft flugan bort från fiskens synfält. Och det gör att den inte hugger igen. Men om man försöker dra fast den med vänsterhanden istället så kommer, missar man så kommer fisken att ta till 95% igen. Men jag har precis lika svårt för det här själv. Men det är ett bra tips. Sen att efterlevare, det är svårt om man fiskar alla typer av fisken. För att vissa fällen ska man höja spöt och vissa ska man inte göra det. Men det är ett bra tips om man kan försöka.
Vi var lite inne på det tidigare alldeles nyss här. Men finns det några fler saker som öringsfiskare på fluga gör fel när de ska börja fiska gädda istället?
Även ett fel som öringsfiskarna tror jag kan tänkas göra när man fiskar gädda, det är att man är väldigt statisk, men man kör på de flugorna man oftast får fisk på. Utan ibland kan det vara extremt kinkig gädda. Man kan få byta färger och storlekar och färger och former och mycket flash i flugorna eller lite flash just för att hitta flugan som gäller för dagen. De kan vara otroligt känsliga på det. Ibland så kan vara flashflugor, starka färger vara extremt bra. Och ibland så ska det vara inte ett enda strå flash. Och det ska vara oliva, mörka, bruna färger för att ta fisk. Så att Jag tror man måste vara väldigt lyhörd och se tendenser när man fiskar gädda. Framförallt i vår har det varit extremt kinkigt. Alltså de har varit, har man haft mycket flash i flugorna har man inte fått en fisk. Så att, jag tror att man kan vara lite så att man inte tänker på att gäddan kan också vara besvärlig och svår att få. Det är väl en av många gäddfiskare som gör fel, att man inte vågar. Man inte har kanske tillräckligt stor flugask och man testar inte runt tillräckligt.
Men vi är inne på prata om flugor. Kan man ge några tips då? Du säger precis i och för sig att det kan vara väldigt kinkigt och väldigt svårt, men ja. Man ska börja köpa några gäddflugor. Vad ska man satsa på? Liksom?
Det finns ju några flugmönster som mer eller mindre alltid funkar. Och flashflugor som är gjorda av det här glittriga materialet i grönt och guld, silver och blått, grönt och silver, även och silver med någon rött eller orange fram. Det är såna här klassiska mönster som alltid funkar när den tar de här glittriga flugorna. Och grönguld är en sån där klassisk fluga som egentligen kommer från Blekinge i första hand. Och den fungerar även när fisken kan vara trög på de andra färgerna. Så det är väl ett tips. Men sen kan det även vara bra att ha lite flugor som är uppbundna av kaninskinn eller räksonker eller något sånt här. Långa sonkerstrips i lite, de är tråkiga att kasta men de fiskar otroligt bra i lite både starka färger men även i lite oliva, bruna, mörka färger och väldigt, väldigt sparsamt med flash. För ibland så är det precis de som gäller, ibland är det tvärtom då. Men det finns ganska bra gäddflugor i butikerna att köpa i dagens läge som inte kostar allt för mycket pengar.
Stora är det, alltså du säger som en handflata, då kan det inte vara på samma system som man säger när man benämner öringsflugor och sådär med 2-4.
Nej, utan de är väl en sådär mellan 15 och 20 cm stora. Och de är bundna på ofta ganska stadiga krokar med lite större krokgap för att det ska vara smidigt att kroka gäddan och även att kroka loss dem.
Om man nu får en gädda och går upp den till båten eller var man nu befinner sig. Mm. Är det något speciellt man ska tänka på när man lossar flugan?
Det är ju bra att ha verktyg för det. Vi har börjat göra så att vi hovar all fisk som är större än 5 kilo. Just för att med en gummerad hår. Just för att den ska, eftersom man släpper all fisk så vill man att den ska klara sig så bra som möjligt. Och ta det här järlocksgreppet som man kan göra med mindre fisk på större fisk över 5 kilo. Det sägs i alla fall av de forskningar som har, det påverkar ryggraden kraftigt att man lyfter en fisk som är van att leva i viktlöshet. Så det är väl en bra hov, eller det finns något som heter lip grip eller boga grip eller något. Det är som en liten tång som man sätter runt läppen och lyfter. Men där tycker jag inte man ska göra med större fisk än 5 kilo. Och sen ordentlig kroklossare, ordentlig piang, gärna en avkrokningsmatta eller en vågsäck eller någonting sånt där. Så man även kan väga de här större fiskarna i. Och en avbitare, för tar man ett järlocksgrepp och så sticker man in handen och så får man och så skakar den till och så har man en gädda på kroken, en krok i fingret, och det är ingen bra kombination om man tar en avbitare. Så avbitare är fan nödvändigt, kan jag säga. Det har man provat några gånger, det är inte att rekommendera.
Okay. Har du annars några superknep eller best practice som man kan tänka på?
Best practice. Det som vi har börjat med i år som har funkat extremt bra för mig i alla fall i år, det är att börja, det är för de som binder sina flugor själv, men det är att börja binda gäddflugorna på tub. Det är ju finskt egentligen från första början. De fiskar ganska tråkiga mönster, men de binder mycket av sina flugor på tub. Så jag började i våras här, även i höstas, så börja binda de svenska mönsterna som vi fiskar med på tub. Just för att man får längre livslängd på flugorna. Man har oftast, man binder en fin fluga, det är dyrt material. Och så går man i botten 2-3 gånger, så slipar man upp kroken och så gör man det igen och sen är kroken körd. Liksom. Då har man spenderat 50 spänn i material, så det är ingen nöd. Så fördelen med att köra på tub är att man kan få 50-60 gäddor ut och sen kan man bara byta krok hela tiden. Och det tycker jag har fungerat extremt bra. Plus att det är även lätt. Man kan binda lite längre på flugorna som man inte kan göra med krok. Då, för kroken är inte tillräckligt lång. Så det har fungerat bra. Sen tycker jag också att man ska absolut inte vara statisk i sitt indragande av flugan. Att är det lite varmt i vattnet eller fisken är trögt, så sätt spöet under armen och hämta hem linan med båda händerna så fort man bara kan. Halvvägs in och så stoppa och så fortsätt full fart in igen. Det brukar kunna lösa de mest tröga gäddor till att hugga.
Hur är det med dygnets timmar och sådär? Jag kan som sagt ingenting om det här. Hur går de bättre även om det är särskilt tillfälle? Eller är det inte lönt att fiska på natten till exempel? Eller?
Nattfisket med har inte jag haft någon vidare dag i alla fall. Inte när det gäller fluga. Vi har provat mycket med svarta flugor och sånt. Men det har inte varit någon vidare. Men annars är det ju tyvärr som vanligt om morgon, gryning och skymning som är väldigt, väldigt bra. Och det brukar vara bra fram till 12-1. Och sen mitt på dagen brukar det vara sekt och sen börjar det igen framåt 4-5 och så tills det blir mörkt. Det är då fisken är aktiv. Förutom vintertid och tidig vår och sen höst när det är som kallast, då är fisken som mest aktiv mitt på dagen. Men så fort det börjar bli lite varmare i vattnet eller på hösten när det inte är så varmt, så är det morgon och kväll som de är mest aktiva. Så det är bara att gå upp tidigt, gå i säng sent.
Ja, det är ja, får vi testa.
Vi får testa det.
Ja. Du nämnde lite i början av intervjun här om jerkfisk och så. Och jag vet ju, och det vet väl andra med mig också, att du har gjort film, Live vs. Jerk. Kan du berätta om det projektet?
Ja, det var ett projekt som en kompis Johan Rue har dragit igång här då. Han ville, skulle det börja bara som en kul webbfilm. Att, han har en hemsida som heter Kanal Gratis som han kör lite webbfilm på. Bara för att det är roligt. Så åkte vi ner till en bekant landställe och skulle göra det här. Och vi hade väldigt bra fiske. Det blev en bra film. Så han tyckte att det var onödigt att göra bara en webbfilm av det. Så han ville göra en DVD. Och den där DVD blev väldigt populär. Många har sett den, tyckte den var bra. Så det blev det att vi gjorde en uppföljare för han som jag tävlar mot, Jojje. Han ville göra revansch. Och det fick man ju. Men det gick inte så bra. Jag spöade honom den gången också. Och sen ville de göra en avslutande film i det här. Så då fick jag möta Stefan Trumstedt från Jerkbait-företaget CVC. Men då åkte jag på nit.
Men innan fiskade du fluga och vann alltså?
Båda gångerna, ja. Precis.
Men tanken var, konceptet var alltså att testa?
Ja, det var att testa. För att försöka visa egentligen att det går alldeles utmärkt i samma båt att kombinera jerkbait-fiske och flugfiske. Det är inga som helst problem. Man kan fiska på lika villkor och det kan vara minst lika effektivt med fluga som det är med jerkbait. Det är ju just det här att många säger så här, det går inte att kombinera eller det är svårt om kompisarna fiskar jerkbait så kan inte jag fiska fluga och sånt. Utan det är mer
för att visa. Varför skulle man inte kunna göra det?
Självklart så kan man ju, ligger man 50 meter från en vass och grabbarna med jerkbait ligger och kastar ända in i vassen, så är det ju svårt för den som är flugfiskare att vi når ju inte vassen. Vi kan ju inte kasta 50 meter med flugspa. Så det är väl den begränsningen man har. Man får ju anpassa lite grann sådär. Men annars är det ju inga som helst problem. Det går alldeles utmärkt. Men många har motstånd med det. Det är kanske jobbigt när man ser när jerkbaiten dimpar ner 70 meter längre bort. De känner väl sig att de inte täcker av så mycket utrymme i området. Men det är faktiskt jävligt kul för man kan lära sig mycket av jerkbaitfiskarna också. Hur de fiskar och färger och former och sådana saker. Så det är roligt. Men vi var på och tävlade en tävling som gick upp i Övik här alldeles nyss i början på maj här. Och jag och en annan kompis som fiskade fluga. Vi spöade alla jerkbaitfiskar och vann hela tävlingen. Så att fluga är effektivt på gädda. Otroligt effektivt.
Det låter jättebra. Det var den tävlingen som heter Pike Challenge, eller hur?
Precis. Den går i staten i Övik då.
Och då vet jag att du vann inte bara den tävlingen, utan det gav en biljett till någonting annat.
Ja, den som blev bästa fiskare då, som händelsevis blev jag då med några centimeter. Får åka till USA och fiska något som heter IGFA. Ja, tror det Inshore Challenge eller något sånt här. Det är väl deras motsvarighet. Vad de påstår sig är väl en VM-status på den där. Och den livesänds på TV i USA bland annat. Och det är väl 4 dagars fiske efter bonefish, permit, tarpon, snook och redfish och sådär. Med en guide i flera dagar. Så det är ju jäkligt häftigt.
Men du är det inte gädda längre utan du är det andra fiskarter.
Då är det annat, ja. Får se hur det går.
När du åker dit, är det nästa år?
Ja, det är nästa juli. Då, så att, den svenska representanten som vann den här tävlingen i år, han åker i mitten på juli. Så får vi se hur det går för honom. Får hålla tummarna.
Är det någonting annat, Niklas, du vill berätta om gäddflugfiske som jag missat att fråga om?
Framförallt så tycker jag att man ska prova på det. Och Och framförallt att prova på det på lite olika årstider så man får se tjusningen med det. Och våga experimentera med det och tänka på att gäddan finns överallt. För att många av de här fina vattendagen vi har där vi fiskar harre och öring, där har vi ofta stor gädda. För de lever i symbios med varandra. För att kunna ha stor harre i ett vattendag så måste vi ha gädda som håller reda på att det inte blir tusen bröder. Så att man har oftast gädda och fin gädda i de här vattnena. Så varför inte prova det nästa gång man åker upp till Finnmarksvidda eller vad man nu beger sig att ta med lite stora flögor och ett gäddspö och verkligen testa av det. För det är otroligt häftigt och man kan få sig en livsöverraskning. Så det, ja, det tycker jag. Mm. Och det är kul för utbildning. Ja, det är verkligen ett fiske man ska prova på tycker jag. Så att, har ni möjligheten så gör det.
Mm. Jag får se till då. Samla upp grejerna så jag kan.
Ja, du får väl mönstra på som spöslav i båten någon dag här. Så. Mm. Lite ordning på det. Ja.
Men tack så hemskt mycket Niklas för att du ville ställa upp den här intervjun.
Tack och
så var kan man få reda på mer om dig? Är det på flydressing.se?
Stämmer bra. Där har vi även, lägger vi upp även webbfilm då med lite flugbindningsmönster och sånt. Så man kan se lite av de favoritflugorna vi fiskar gädda med. Som ligger som YouTube-videos som man kan titta. Mm. Så där kan man läsa lite mer om vem jag är och lite flugbindning och sånt. Som kan
lite inspirerad.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, men toppen. Tack så hemskt mycket och ha det gott.
Tack och gott. Ha det bra. Hej.
Det var intervjun för den här gången och jag hoppas att du, precis som jag, tyckte det var lärorikt. Nu vill jag passa på att tipsa om att det finns en e-postprenumerationsfunktion på flygfiskradion.se. Jag lade till den här i veckan och det innebär att du har möjlighet att få e-postmeddelande så fort jag gör ett inlägg eller lägger upp ett nytt avsnitt av Flygfiskradion. Som vanligt går det också att prenumerera via RSS och iTunes. Tills nästa gång vi hörs önskar jag dig ett riktigt skitfiske. Musiken i det här programmet är som vanligt av Christy McLaren och mer information om det hittar du på musicalley.com.